Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 ho, 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 hallå, hallå.
Hallå, hallå, och just det, ho, ho, ho. Det är ju julveckan i podcasten och överallt annanstans med.
Ja.
Och podcasten, NHL-podcasten, den är med Jonathan Bambi Ekeliv i Stockholm och mig, Per Bjurman, i New York. Bambi var, det är min mamma som döper om dig ständigt. Hon, när jag pratar med henne, har sagt att jag ska spela in en podcast. Jag måste, är det med han... Vad heter han? Förut sa hon Bamse.
Ja,
alltså. Och nu sa hon Bambi. Det är inte lätt att hålla. Hon fyllde just 82. Så att,
ja, hon är ursäktad. Jag blir lika förvånad varje gång. Faktiskt. Jag såg det där i ditt bloggintro natten efter att vi hade spelat in förra podden.
Ja.
Och nu heter jag alltså Bambi. ja, Bambi intressant.
Många kärt barn har verkligen många namn.
Ja, alltså, men jag måste säga att jag gillar ändå Bambi. Nu börjar ondskan sätta sig lite för bra, tycker jag. Så att, då tycker jag ändå din mamma har liksom bättre epitet med Bamse gillar jag också faktiskt.
Ja, Bamse känns ju inte så... Ja, det gör ju å andra sidan inte ondskan heller. Så att,
jag håller med om att Bamse kanske inte är riktigt min kroppshydda och mina styrkekrafter och så vidare. Jag har inte någon dunderhonung sådär.
Bambi är rätt bra faktiskt.
Bambi är på hal is. Definitivt ja. Passande för den här podden. Alltså.
Bambi på hal omklädningsrumsmatta.
Det stämmer också. Och säg inte sådär. Jag får upp bilder. Shea Webbers blick. Den glömmer jag aldrig bort. Aldrig.
Inte jag heller. Jag får inte ta om din blick när du insåg vad som hände.
Nej, jag vill gå vidare. Jag vill gå vidare. Det där
nu går vi vidare. Ja, det är som sagt på upploppet mot juluppehållet här. Jag måste säga att det är ju egenartat vad fort det går. Alltså. Nu är det ju inte så att jul exakt markerar halva grundserien, men nästan. Vi är snart uppe i 40 matcher, 41 matcher, och då är det ju halva serien
ja,
spelad.
Ja.
Och det känns ju, jag tycker det nyss kändes som vi var precis satt och drog tipsen om hur det skulle gå.
Ja, precis. Alltså det går otroligt snabbt här. Visst, man brukar snacka om att man kommer in i lunk här i november och att det avgörs mycket då början av december. Att det är tungt och viktigt för NHL-lagen att inte tappa tempo då liksom. Men samtidigt så tycker jag att det går ett väldigt huj alltså. Smack så har vi, som du säger, nu är vi inne liksom i de här klassiska omgång 37-38 någonstans snart liksom.
Ja, och juluppehållet, det blir ju som en markör mellan... Det blir vattendelen mellan höst- och vårsäsong på något vis. Även om det kanske inte känns som vår i januari. Men det blir ju så.
Ja, exakt. Ja, men så är det. Och vi kan ju avslöja redan nu kanske om folk undrar här. Att vi kommer själva ta en litet break nästa vecka.
Ja, vi tar också ett juluppehåll nästa vecka. Blir det ingen podd? Ja, vi ska julledigt helt enkelt. Du ska vara hemma i Stockholm, antar jag.
Faktiskt. Ja, så blir det så. Inga Finlandsresa eller sånt där som det har blivit.
Ja, just det. Ja. Själv ska jag bara slå det där vid jul.
Ja, du får utveckla det där. För jag blir ju avundsjuk.
Jag först ska få några dygn i Tampa faktiskt. Och se lite hockey, tänker sig.
Ja, det är intressant att du ska bland annat se Minnesota. Som vi två såg på plats under vår roadtrip i mars förra året.
Eller nej, det här året.
Det här året är vi fortfarande faktiskt. Förra säsongen, ja. Precis, så att, det är din nya tradition här att kolla på Wild Tampa i Amelie.
Ja, det får bli det. När de är där så är jag där. Ja. Ja. Och sen ska jag längre söderut en familj från Dalarna som är gamla vänner som jag ska hälsa på. Lite. Över julen.
Ja, men vad trevligt. Mm. Vi kommer i alla fall få lite julkänsla i podden här avslutningsvis på slutet. För då ska vi försöka julrimma lite. Vi är inte riktigt i samma form som förra året tror jag. Men vi har någonting i alla fall.
Ja, framförallt för 2 år sedan nu tror jag. Var det inte 2 år sedan vi fick till med Steven med kniven och så?
Ja, det var kniven i Steven. Ja.
Så jag har inte alls kommit. Jag kom på det här för sent. Så jag började liksom hacka lite idag och kom på att det här blir inget bra. Men vi får lyssna till dig.
Ja, precis. Jag kommer dock inte komma upp i samma nivå som jag tror för väl 2 år sedan nu också när jag förutspådde en trade. Ryan Johansson mot Seth Jones i mitt julrim. Och så blev det så 3 veckor senare. Och sånt.
Ja, det är bra.
Ja, det är jag oproportionerligt nöjd med. Så att vi får se. Vi får se. Men jag har lite förberett i alla fall.
Ja, vad bra. Nej, inte jag har. Ja, men du, det har hänt inte så jättemycket sen sist, men en del. Ja. En stor nyhet här i New York är då att det är klart att New York Islanders får en ny hall i Belmont Park, tror jag det heter, ute på Long Island. Inte så jättelångt ifrån Nassau Coliseum, där de ju egentligen kommer ifrån.
Ja.
Så att inom några år så får de en ny egen hall avsedd för ishockey. Och ja. Slipper från då Barclays Center i Brooklyn. Flytten dit har inte varit någon succé. Vare sig laget eller fansen eller någon annan trivs.
Inte du heller.
Nej, det är ingen som riktigt trivs det. För den, hur den är så var den aldrig byggd. Den byggdes utan att någon någonsin hade föreställt sig att det skulle spelas hockey där. Så arenan är inte avsedd för det, och det finns som bekant sektioner där man inte ser hela isen, och det är konstigt med jumbotronen, och det är,
just det.
Ja, det är lite konstigt överhuvudtaget. De har liksom aldrig, Islanders har aldrig liksom funnit sig till rätta där. Det är fortfarande, det med är fortfarande ett Long Island-lag och åker tåg in och så. Det är inte hemma för dem.
Nej, precis.
Men nu kommer de, det dröjer väl några år, och vi får se vad som händer. De har ju bara något år kvar i Barclays Center, som jag har förstått det, ja. På sin lease, hur det är, och vad de ska vara in the meantime får vi se.
Ja, precis. Det är ju up in the blue fortfarande, verkar det som. Alltså, om de ska lyckas hitta någon lösning och kanske ändå förlänga, tills vidare förlänga den där leasen. Om de bryter den, kanske de kan omförhandla den på något vis. För de har ju en lease som egentligen skrevs på typ 25 år eller någonting, men som de hade möjlighet att avbryta nu här i januari. Men det kanske de kan omförhandla så att de kan stanna fram till att den nya arenan är klar. Men ändå, annars har det ju spekulerats om att de ska få dela med självaste New York Rangers på Manhattan, i Madison.
Ja, då blir det ju körigt här alltså, för det är ju, här spelar ju basketlaget också, Knicks.
Och så är det konsertarena.
Konserter och cirkus och rodeo och grejer. Det låter som väldigt krångligt. Men kanske ett sista år i renoverade Nassau Coliseum. De spelade ju en träningsmatch där i höstas, så det var ju bra succé.
Ja, precis. Den är ju jättecool, den arena nu. Ser ut som ett riktigt futuristiskt byggnadsverk, tycker jag. Den är dock lite mindre, och det är liksom uttalat så att det är ingen hockeyarena del längre heller. Men ändå, det är ju deras hem.
Den är för liten, säger Bettman och NHL. Men i värsta fall, eller bästa, tycker säkert Islanders-fansen, så kanske det blir ett mellanår där. Vem vet?
Ja, precis. Men det är ändå... Alltså, nu måste man ändå säga, apropå hem så här, att det är ju naturligtvis supernyheter för dem. Det här var det bästa som kunde hända utifrån förutsättningarna. Det var ju sånt otroligt negativa skriverier bara så sent som i somras här om Islanders. Vi kommer in på Tavares här, men Tavares är inte signad. Inte så mycket aktivitet, liksom hade missat slutspel förra säsongen, och de skulle egentligen ta in en ny sportsligt ansvarig, en så här president of hockey operations, en egen Brendan Shannon som Toronto, men misslyckades med det också, och Jordan Eberle blev den enda riktiga marquee-signingen. De fick kämpa lite för att inte tappa viktiga spelare till Vegas, och det var mycket, och så var det här naturligtvis det här med arena-grejen då, att det fortfarande inte var klart någonting och att det var högst osäkert om de skulle få den här arenan i Belmont Park. För att de har ju konkurrerat med en massa andra, bland annat New York City fotbollslaget.
Ja, soccerlag.
Exakt, så att de skulle få det här var ju högst osäkert, men det här är ju en superprestigeseger, och nu har verkligen vindarna vänt. Det går ju bra för dem sportsligt nu också. Och så får de bygga en egen arena, en hockeyarena.
Ja, Larry Brooks i New York Post beskrev det som det här beslutet som den största dagen, Islanders största dag sedan Dennis Potvin senast lyfte buckran för 34 år sedan.
Ja, det är ju ett statement av en riktig New Yorker.
Ja.
Får man säga. Och det, ja, jag kan väl köpa det faktiskt.
Ja, det har inte hänt sett.
Nej, det är sant, det är sant.
Så det skulle vara när de signade Tavares då, som ju är deras franchise-spelare den här, en av den här generationens största. Och som du var inne på nu, med det här då i under bältet, så kanske det blir lättare att lova Tavares en rejäl satsning framöver och därmed få hans signatur på en kontraktsförlängning.
Ja, precis. Det är ju definitivt den känsla man får, för att ja, det måste ändå varit en stor kuggfråga liksom för Tavares, som gör att han fortfarande inte har signat något nytt kontrakt med Islanders. För vi vet ju att han gillar ändå att spela där. Han har en känsla för klubben. Alltså han har ju uttryckt det, många, det kan man göra bara sådär, men det känns genuint från hans sida. Faktiskt tycker jag. Och han har hans pre-game ritual att han går fram och tittar på någon liten bild av Mike Bossy och sådär. Han har liksom tagit till sig Islanders-kulturen lite grann. Det tycker jag faktiskt. Ja, men det är klart att när klubben inte ens har ett eget hem utan har blivit mer, för det var ju ömsesidigt. Barclays själva ville ju vräka Islanders från arenan, för de gillade inte sin hyresgäst heller.
Nej, de har varit lite oense om allting nu.
Precis, så att situationen i klubben har ju varit kaotisk, och då vill ju inte Tavares teckna upp ett långtidsavtal. Men det här känns som att han vill trots allt helst stanna i Islanders. Och när det här beskedet nu kommer, så är jag ganska säker på faktiskt att han kommer skriva ett långtidskontrakt där. Och plötsligt så är vindarna för Islanders väldigt trevliga där ute på Long Island, känner
jag. Ja, och det blir, jag tror fansen är väldigt lyckliga just över det, att de kommer hem till Long Island. De är ett Long Island-lag, inte ett Brooklyn-lag. Det har inte blivit så liksom.
Nej, precis. Jag tycker när vi ändå pratar Islanders, så vi har ju hyllat mycket Matt Barzal, vi har hyllat Doug Waite, vi har hyllat Anders Lee. Men en som vi inte har nämnt nästan under hela säsongen, som ju alltså ligger fyra i poängligan, det är Josh Bailey.
Ja, just det.
Det tycker jag är intressant. Alltså, det är ju den kedjan med Bailey, Lee och Tavares. Jag menar, Bailey, han är alltså inne på sin tionde NHL-säsong. Och visst, han kom upp, han började ju liksom fina sig till rätta in till Tavares redan förra året när han kom upp i 56 poäng. Men nu ligger de två, den duon, och skuggar mina gubbar Kutjerov och Stamkos i absoluta toppen av poängligan.
Mm.
Så det är en utveckling jag inte såg framför mig. Han hade ju en stor bust-stämpel på sig, Bailey, när han kom fram. För det var en supertalang när han kom fram också. Gick väl 8-9 i draften för 10 år sedan då. Men har liksom legat kring 30 poäng och healthy scratch och så här liksom i sina första 8 år till och från. Och nu är han liksom rena rama poängmaskinen.
Ja.
Men
det har också varit så att man pratar om att de tar in nya killar för att Tavares ska få en bra lekkamrat, och så visar det sig in the end att det är Josh Bailey som är bäst i alla fall.
Ja, det är sant. Nej, för även under de här åren han inte producerat så mycket poäng, så ändå Tavares liksom gillat att spela med honom. Ja. Och nu har han fått fullvärdig utväxling. Däremot så vill jag, med min lilla statistiska nördighet, eller vad ska jag säga, min statistiska syn på saker, så vill jag bara poängtera att en intressant grej med Bailey, som kanske vittnar om att han spelar i en bra kedja också, att han inte är så här otroligt, otroligt bra som han visar nu kanske, det är att tar man bort andra assisten, som jag vet att de gjorde i Tjeckien för ett tag, att de bara räknar själva sista assisten och mål, då har inte Bailey så mycket poäng. Då ramlar han ner ganska ordentligt i poängligan. Alltså. Då har han till exempel 10 poäng färre än Tavares, trots att de ligger på samma just nu. Och skulle man ta bort powerplay också, bara räkna 5-5 med första assist och mål, ja, då är han typ sexa i laget till och med. Då är Andrew Ladd bättre till och med. Så att Bailey är en riktig andra assist-spelare. Det vill jag bara poängtera här i min hyllning.
Ja, men det är inte nödvändigtvis så att andra assist bara är meningslöst.
Nej, precis. Det är väl därför den finns. För att ibland kan den ju vara direkt avgörande den också.
Ja.
Så att, en brasklack till mig också. Där fick jag tillbaks. Ja.
Precis. Ja.
Tack.
Ja, men igår förlorade de lite oväntat mot Detroit.
Ja, bara för det.
Det här spelas ju in då onsdag kväll, och det var tisdag igår. Ja.
Ja. Precis.
Det brukar vara så.
Det brukar alltid vara så, tycker jag, när vi ska prata om lag. Så åker de på förlust antingen precis innan vi har bestämt oss att vi ska prata om det, eller natten efter, direkt, när folk lyssnar på det här.
Ja. Men, och du fick se Tampa förlora mot Las Vegas, som så många andra som har kommit till T-Mobile och förlorat. Men det är ju så med Vegas. Huset vinner alltid. Så att hela stan bygger på att besökare ska komma dit och förlora.
Ja, det är helt uppenbart alltså. Ja. Och jag tipsade ju kollegor här på redaktionen att kliv in och spela på Vegas. Bryr inte om att Tampa 8 raka segrar. Det kommer bli tokförlust. De kom dit i söndags redan. De har varit där i 2 lediga dagar innan. De kommer åka på toktorsk. Nu blev det inte toktorsk utan det blev en försmädlig förlust med 3 sekunder kvar. Men ändå, givet.
Ja. Din gamla favorit Coburn tog en mycket onödig utvisning i slutminuten. Och som sagt, 3 sekunder kvar så smackade Shea Theodore in avgörande 3-2. Ja. Fest på strippen. De fortsätter liksom. Ja, de går till slutspel.
Ja, det kommer de definitivt göra. De är liksom, alltså de leder ju. Leder de till och med hela West, de leder i alla fall Pacific. Och de har, fortsätter att ha ett grymt record. Var de typ 8-2-0 senaste 10 liksom. Och de slår alla möjliga lag, spelar ingen roll. Jag menar, Tampa är bara ett av topplagen de har.
Ja, de leder hela Västern.
Ja, precis.
Men de står på samma poäng som Nashville, St. Louis och Los Angeles.
Ja, men ändå.
Det... Alla de har 46 och så är Winnipeg 45. Och så är det ett hack ner till Chicago på 39. Så där har du topplagen.
Ja, och det är ju det, alltså när de är så här pass bra då kan inte George McPhee annat än att jubla naturligtvis. För han hade naturligtvis inte räknat med det här att de skulle, men alltså skulle för, alltså nu är det ju helt plötsligt, nu har de kommit till en situation så att de kanske blir en buyer liksom vid deadline. Alltså hela det här laget är ju uppbyggt på att de ska vara sellers vid deadline. De har så mycket utgående kontrakt. James Neal, Jonathan Marchessault, hela gänget som är tokbra just nu. De måste ju få nytt kontrakt snarare och det här laget är ju bra liksom.
Ja, så att,
alltså hela uppbyggnaden har ju ställts på kullen. Den har ju varit mycket bättre än vad någon hade trott, framförallt de själva. Oh. Så att, det är extremt intressant utveckling inför Dellan, hur de ska agera, men när de leder hela väst, det är klart de inte kan bli vara sellers och skeppa iväg de här gubbarna.
Och det är ett jävla drag där tydligen kring matcherna också. Jag träffade en kille som kommer från Las Vegas som bor där. Som har säsongskort.
Det är coolt.
Brian, en bekant till kollegor här. Och han går på alla matcher så att det är precis lika hög stämning som i början, om inte mer. Liksom alla locals, de pratar bara hockey hela tiden.
Det är så pass till och med redan.
Ja. Ja, det är en bra succé.
Det är verkligen en bra succé. Så jag vet, jag läste min gubbe Stamkos. Han sa ju, och det här var ju nästan en peak mot MLB-publiken, mot mig. Mitt gäng. Han sa att det är den bästa grundserieupplevelsen som man kan komma ihåg.
Ja.
Och de förlorade.
Ja, men det tyckte Detroit också. När de var där. Men då var det ju extremt mycket Detroit-fans där. Men det var framförallt, ja, de satt i, när man var ner på isen så kändes det som en enorm energi kom ner från läktarna.
Ja, shit vilken succé det har blivit alltså. Men du, jag tänkte att vi skulle diskutera ett lag som det inte går så bra för. Som vi däremot inför säsongen trodde att skulle göra det. Jag vill påpeka att Per Bjurman till exempel hade dem på slutspelsplats.
Ja.
Jag tror att jag hade dem precis utanför och fick förklara mig varför jag inte hade det. För att jag ville gärna peta in dem där. Men ja, vi ska nämna vilket lag det handlar om. Det är alltså Carolina Hurricanes.
Ja.
Som inte är på slutspelsplats nu.
Nej, och som igår tisdag åkte på en rätt så förbluffande 8-1 smäll mot Toronto. Exakt. I en match som, fast det var tisdag, började klockan 2 på dagen, eller 1 på dagen. Och vet du varför det?
Ja, det var ju för att Toronto exakt då, det klockslaget, firade 100 år sen deras första match helt enkelt.
Ja, jag tror det var första NHL-matchen någonsin som spelades.
Var det så pass?
Ja, det kan väl ha varit dem ändå. Det var inte Carolina i alla fall.
Nej. Och det var inte Toronto Maple Leafs egentligen, utan det var Toronto Arenas.
Okej, okay. Ja, i alla fall. Det var 100 år sedan och det började på exakt samma tid, den 19 december. Så.
Just det.
Ja, och så mycket tycker man inte att de ska behöva åka på stryk.
Nej.
Mot Toronto.
Nej, precis. Toronto är visserligen väldigt bra. Då hade, det var en speciell match då, men 1-8. Det är inte alls bra. Nej, jag tycker att det är mycket som är så likt från förra säsongen, trots att man har gjort spännande värvningar, trots att man har bytt målvakt.
Ja.
Så är det samma tendenser, det vill säga låg PDO liksom, att de har dålig utdelning och de har dåligt målvaktsspel.
Har du tittat, men har inte Darling varit, han har inte levt upp till hypen riktigt eller?
Nej, han har inte gjort det, och bara senaste veckan här tycker jag att han har börjat, alltså jag ska inte säga att han är hackkyckling i Carolina, för det vore för hårt, men nu börjar fansen tappa lite hoppet, i alla fall lite förtroende för honom, för att man har ju ändå under hösten här haft tålamod med honom. Och det är klart man inte vänder sig helt och hållet till Cam Ward nu. Men nu är det ju faktiskt Ward som har nästan håller på att ta över. Vann 2 raka matcher här om veckan. Och väntas väl få starta nästa match. Och medan Scott Darling bara har en seger här i december. Under 90 räddningsprocent totalt sett.
Ja.
Och har inte varit bra, helt enkelt.
Nej, ibland är det ju så att det som är en väldigt bra backup inte riktigt... är redo för tjänstgöring som första målis, även om det har sett så, man trodde verkligen det.
Ja, exakt, han hade fantastiska siffror i Chicago, han imponerade verkligen i den rollen. Men nu när han anförtros första spaden och verkligen var redo för det steget, vi pratade också då om att han är ju inte pur ung, han har ju verkligen gjort sin tjänst i hockeyvärlden, han har varit snurrat runt i alla ligor som finns i princip och är ju upp mot 30 år snart, och kändes som att det här var slutmålet liksom. Men ja, nu ska man inte ge upp totalt. Det finns många målvakter som kan, små saker kan vända på saker och ting. Vi har sett Henke Lundqvist har vänt på sin säsong plötsligt efter att bara sådär. Och Jake Allen förra året, när ny målvaktstränare bytte tillbaka till sina gamla skydd och såna här grejer. Samma sak med Carey Price. Det kan vara små saker som förändrar saker för målvakter, men under hela den här hösten så har han verkligen haft sin struggle, Darling.
Ja, jag tycker det är tråkigt, men det kan inte bara handla om honom.
Nej.
Och det är så trist, för att det känns som de har allt de behöver nu för att ta steget till att bli ett slutspelslag för första gången sen 2009.
Ja, det är så länge sedan. Ja.
De har en blandning av ungt på väg uppåt och etablerat som vet vad som krävs och liksom i rätt skede av karriären. Tillräckligt många som är i truppen, men det vill sig inte då.
Nej. Jag har några trådar skulle du kunna plocka upp här, men jag börjar med att säga det
där. Jag tvivlar inte.
Nej, men du, som vi sa här med, alltså, det kan ju inte bara vara Darlings fel, men alltså en sak som har varit sämre än förväntat, det är ju faktiskt deras på pappret väldigt fina backsida. Alltså Justin Faulk, Jacob Slavin, Noah Hanifin och de här killarna som känns väldigt spännande. Noah Hanifin har ju haft en positiv utveckling och poängmässigt tagit för sig. Däremot Justin Faulk är ju en skugga av vad man har förväntat sig. Står på 1+6 poängmässigt. Det är ju en kille som är god för 50 poäng. Liksom. Jacob Slavin kom ju upp i över nästan 40 poäng förra säsongen och är en fantastiskt bra tvåvägsback. Men dels har han knappt gjort några poäng den här säsongen och dels har han inte varit lika stabil som vi valt oss vid defensivt heller. Så backsidan har varit en betydligt svagare lagdel än vad alla hade trott. Och som vi hyllade inför säsong. Och sen en sak som jag poängterade inför säsongen som är ett orosmoment som gjorde att jag ändå petade dem utanför slutspel. Det var ju det här med att jag tycker trots den fina, alla fina juveler framåt, så tycker jag att de ändå saknar sin go-to-guy.
Ja. Men nu fick de ju hem Justin Williams. Han skulle väl vara lite go-to-guy. Och Jordan Staal är också lite go-to-guy.
Ja, alltså... Ja, Jordan Staal har ju ändå lite underskattat sig med tanke på alla skador han haft. Så han visar när han liksom varit helt frisk att han är liksom bra. Men det är ju mer än två. Det är ju mer en Ryan Kessler-typ. Alltså
ja.
Och jag menar... Justin Williams är ju Mr. Game 7. Så han är ju clutch. Han brukar ju kunna kliva fram när det behövs. Men, och har vi gjort det helt okej? Alltså det är inte så att de har varit så jättedåliga. Jag menar, vi har ju sett Sebastian Aho och Terevin har varit ett jättefint radapar som kanske tagit
ja, men nu har de delat på dem.
Ja, precis. Jag har sett att de har delat på dem igen.
Men det båda de tycker jag har sån potential att bli såna liksom, verkliga stjärnor i ligan.
Nej, för
framförallt Aho.
Precis. Jag tycker att Aho ska vara center. Alltså gör han till er första center. Det är den bästa spelaren i Carolina Hurricanes. I alla fall offensivt sett. Jag tycker han ska vara center istället. Han vill ju vara center också istället för att köra som ytterforward. Jag tycker de ska gärna.
Ja, det är som du säger, det är inte så att de är jättedåliga. Det är bara att de tar inte det avgörande klivet som alla väntar på.
Nej, precis. Och jag tycker det börjar, jag börjar tappa lite tålamod nu, för de är fortfarande unga de här. Jag menar, Elias Lindholm,
han tappar ju så lätt tålamod.
Ja, jag vet. Men Elias Lindholm, han är född 94, han är inte gammal. Men det är ändå hans femte säsong i NHL nu. Jag vill att han ska...
Du är ondskan, verkligen.
Ja, nu är jag ondskan. Här visar sig den här sidan. Men alltså, vi har ju sagt så många år när vi väntar på det nästa steget. Och jag vill att det ska komma. För det har gått så pass många.
Jag tror de vill också.
Ja, det är mycket möjligt. Men, det är bara kolla så här, poängligan. Vad hittar vi första Carolina-spelare? På 70:e plats har vi Terry Vainen, etta. Och de har faktiskt
70:e?
70:e, ja.
Wow, ja.
Och... de har faktiskt gjort, jag tror det är bara fem lag som har gjort färre mål faktiskt än Carolina. Trots den här offensivt potenta laguppställningen. Och då undrar man ju så här, Bill Peters, men han tycker vi, jag i alla fall har ju länge hyllat honom. Jag tycker att det är en bra coach som är bra på att sätta en fin struktur. Han har ju organiserat kanske ligans bästa boxplay generellt sett de senaste fem åren sedan han tog över Carolina. Så att, jag vet inte, det är svårt att peka på vad som är fel, men ett är de kanske att de saknar en riktig elitspelare trots allt ändå. Jag vet inte.
Ah. Nej, jag är envisad som att de har det i AH. Ja. Jag är fortfarande möjligen för ung, men ja. Jag tror att det finns potential för ett lyft under andra halvan av säsongen. Jag vill tro det.
Det kanske är för har för bråttom med Carolina. Jag menar, de är ju, som vi säger, de är ju unga liksom. Det är, om två år här så kanske de är det här topplaget som vi tror att de ska vara redan nu.
Ja, jag tror att jag tror att det kan ske redan den här våren.
Ja.
Att det kommer ett lyft. Och det borde finnas potential för det.
Precis, och apropå det potential när du säger det så har de ju faktiskt, det är värt att poängtera att de har haft ett extremt borta tungt konstigt schema. De har spelat betydligt fler bortamatcher än hemmamatcher hittills. Och de är ju generellt sett rätt starka det här med Raleigh, trots att det inte kommer så mycket publik på matcherna så vinner de ju ofta där. Och i februari till exempel, om de håller sig flytande fram till dess och fortfarande med i racet, ja, då har de 10 matcher på hemmaplan i februari och bara 3 på bortaplan.
Ja.
Bland annat 8 hemmamatcher i rad. Så att, jag menar, då kan det komma en push trots allt.
Ja, vi tror du att Bill Peters ligger i sitt till annars?
Ja, men skulle de missa slutspel i år igen? Jag vet inte, det var ju ganska nyligen som de var till och med inför den här säsongen eller förra som de förlängde med en ganska ordentligt. Så att Ron Francis har ju, de gillar att samarbeta med den, så att jag är tveksam till det. Men samtidigt, det här laget måste börja lyfta nu, tycker jag.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Mm. Ja, vad har du med på hjärtat då?
Nej, men jag...
Du bubblar ju liksom av att få säga saker om det här, märker
jag. Ja, jag gör ju det. Men, ska vi ta upp någonting om... du såg ju Anaheim här om natten. Alltså, och där vet jag också att du har förhoppningar på dem att man kanske inte ska vara så orolig än, men... Ja.
Nej, nu, trots att de ju har fått tillbaka en del nu då, så till exempel, de har ju varit extremt skadedrabbade.
Ja.
Och de har ju fortfarande spelare som Corey Perry borta och Ryan Kessler har inte återvänt och Eakins vet väl inte riktigt vad som händer med.
Nej.
Han är ju sjuk han.
Yves.
Men Getzlaf är tillbaka och Raquel är tillbaka och Lindholm är tillbaka och, ja. Det är ju ändå ett på papper ett väldigt starkt lag som var här också då. Jag såg dem de fick stryk 2 matcher i rad här. Först mot Devils i måndag och så mot Rangers igår då.
Ja, just det. Precis. De har, just det.
Och de såg väl det såg ingen vidare. De gick inte att känna igen. Det känns som de har lite dåligt självförtroende. Att en sån som Getzlaf till exempel är ganska långt ifrån normal standard efter att ha varit borta.
Ja.
Och det är väl inte så konstigt.
Ja, det känns som att Raquel inte heller kommer tillbaka fullständigt från sin skada. För att han brukar virvla på isen tycker jag. Han brukar vara sån där, Jag vill verkligen lyfta fram honom som urtypen av spelare som gör sin omgivning bättre. Jag tycker, sätt han i vilken kedja som helst och den kommer ha en bra kväll. Men Raquel har ju faktiskt inte gjort några mål sedan han kom tillbaka. Så jag tycker inte han har varit så där flärdfull som jag är van att se.
Nej, det var liksom, de pratar själva efteråt om att de har hamnat i en dålig trend där de hittar sätt att förlora.
Ja, de har ju experter nu för tiden, den här säsongen, vilket ju inte är karaktäristiskt för Ducks generellt sett, att tappa ledningar.
Ja, det som var imponerande i fjol var ju, tyckte jag, att de kändes som de kombinerade sitt gamla signum, alltså stora och starka, med en mer modern liksom, snabb hockey.
Ja.
Men det såg lite ut som ingenting här på garden.
Nej.
Man kände inte igen dem. De hade inte samma pondus som de brukar ha.
Nej, precis. Så jag får lite grann tampavibbar från i fjol här.
Att, ja, det är klart du får.
Att det är liksom ett lag med stor contender-stämpel på sig utifrån sett och även inifrån sett. Alltså, deras förväntningar och målsättningar för säsongen, det är ju Stanley Cup-bucklan liksom.
Ja.
Och det blir ju ofta den här, och så som man har sagt lite under hösten, att det, så här skadedrabbade kan vi inte vara hela året. Det kommer komma tillbaka folk och det kommer lösa sig. Det är en lång säsong, vi är bara inne i omgång 35 nu. Men det går fort, och det fick Tampa erfara också, väldigt mycket skador i fjol, och det, men det kommer lösa sig liksom. Men till slut så når det en punkt när det blir för jobbigt att grävas ur.
Så är det ju. Så är det ju. Det vet vi. Men
den punkten har de inte insett. Något ens att de har insett det riktigt, tycker jag. Jag vet inte, alltså att,
nej, men de är inte så långt efter. De fann mig 3 poäng från slutspelet. Ja. Så det är ingen katastrof.
Inget haveri. Nej. Tampa låg faktiskt sist ett tag.
Ja, det... och jag tror att när de här spelarna vi nämnde är helt... de är ju uppenbarligen inte i 100%iga än. Men när de är det, och samtidigt Kessler kommer tillbaks. Jag tror att under våren kommer ankorna och stampa på det.
Ja, och det positiva tecken är ju att nu omnämns ju Kessler att det är on the horizon för en comeback liksom. Det är på kartan att han ska återvända rätt relativt snart.
Det är fan, det är du som har sagt att de ska spela final.
Ja, jag har sagt det också. Alltså, kollar man på det laget, ett skadefritt Anaheim och bara ställer upp deras uppställning. Nu kan man ju dessutom addera Henrik i ekvationen. Han har ju fått en bra start där. Vilket mål han gjorde.
Ja, det var väl hans resa hit var ju ändå superlyckad eftersom det slutade med att han gjorde bort backen som han byttes mot.
Sami Vatanen,
ja, just det. Och stängde in den på Devils. Ja. Det måste ha känts rätt så gött.
I New Jersey.
Ja.
Och precis, och firade inte så här tillbakahållet direkt, utan ingen sån här liksom händer upp i luften i ursäkt, utan
ja.
Jag tyckte jag kände igen den där Zlatan-blicken nästan, att man ser att alltså liksom i Zlatans fall så ser man att han stirrar ut i tomma intet, men ändå är det folk som har träffat honom för 25 år sedan och gjort någonting som känns utstirrade helt plötsligt. Lite den blicken hade Henrik. Det kändes som att Ray Shero fick titta bort. Han var glad att få göra det.
Ja, men eftersom Devils ändå vann, så tror jag nog en hel del Devils fans unnade honom den upplevelsen.
Det är sant. Han är ju en legendarisk, det är han verkligen inte. Men han har gjort några viktiga mål för Devils.
Ja, det har han verkligen.
Ja, du
skickar dem till final.
Ja, precis. Du upplevde det på plats till och med, om jag inte...
Ja,
visst. Men nej, så att jag håller med dig där att det måste ju lösa sig. Det är för bra lag, Anaheim.
Nu drack jag lite julmust, hör du.
Åh, du har...
Ja, det är surrogat som finns här. Man kan köpa på Scandinavian House och på Sockerbit. Det får ändå duga.
Ja, det är imponerande, måste jag säga. Bra info här i podden, måste jag säga.
Nu pågår match. Det har ju blivit en sen podd igen för att du jobbade. Och
ja.
Zlatan hoppade in så du fick lov att jobba extra.
Det var därför jag hade en konstig Zlatan-referens här nu mitt i podden som folk blev förvirrade av. Men...
Ja, Blue Jackets. Det är bara 3 matcher. Columbus Maple Leafs har spelat i nästan en halv period. Står 0-0. Sen har vi Flyers Red Wings och Flames Blues. Det är kvällens matcher.
Ja.
Vi håller på för att se om det blir några rapporter.
Ja, det brukar kunna hända någonting under poddens gång.
Ja.
Vi har fått vänja oss för det. Men du, klockan tickar på här. Ska vi ta vår... vi tänkte diskutera faktiskt lite underskattade spelare.
Ja, du skickade mig en intressant länk här från, från ESPN. Mm. Där de hade anonyma spelare i ligan hade fått nämna vilka de tycker är de mest underskattade.
Exakt.
Det var ingen lista direkt, utan de drar några namn som typen, ja, typ så här det står Metropolitan Division Forward, säger Alexander Barkov. Och det är det fler som säger. Ja. Central Division Forward och en till Metropolitan. Ja, de säger att Alexander Barkov är han får inte tillräckligt, han får ingen cred alls fast han är så bra.
Ja, precis. Han är den som får flest omnämningar här, verkar som i princip.
Ja.
Och det kan man hålla med om. Det är ju en spelare som vi lyfter fram ganska ordentligt här i början av säsongen. Det har gått tungt för Florida år, men det är ju en snack om att han ändå bär det där laget så gott han kan.
En anonym Central Division forwarden säger om Barkov att he's a skill guy, but he also is a guy that can out-muscle you. He's like Anze Kopitar out there. I think he'd blow up if he was playing for a different market. Och så kan det mycket väl vara. Vår vän Jarko blir ju såklart väldigt lycklig över att höra det här, för han brukar ju faktiskt framhålla Barkov som en av de allra bästa i ligan, fast han inte, ingen...
Nej, det är ingen som har han som topp 10 i ligan liksom. Man ser ju aldrig det på en lista, men jag skulle nog nästan säga att han är där och nosar i alla fall. Alltså jag, varje gång jag ser Florida, vilket man kanske inte gör så ofta, men det är faktiskt värt att göra det, för Barkov, jag blir alltid, det har inte varit en Florida-match där jag faktiskt inte har blivit imponerad av honom. Det är nödvändigtvis inte så att han är extremt effektiv och vinner poängligan varje år, det gör han ju inte. Han leder ju inte ens den interna poängligan just nu. Men han är lite ansekopet där alltså.
Mm.
Och han är fruktansvärt bra i tvåvägsspelet. Alltså det är kul att bara se hans, alltså hur han jobbar zone to zone, alltså liksom hur han ligger och skär ytor och så vidare, och hur han grymmar ner på att sno pucken av motståndare och sådär. Det är liksom hela registret tycker jag kring Barkov som gör han väldigt komplett. Och så är han ju extremt smart. Han har ju ett ruggigt spelsinne i offensiv zon också. Så
att, ja.
Han är bra, han är bra.
Framförallt det han har gemensamt med Kopitar. Spelsinnet. Ja. Det är ju en hockey mind.
Hockey IQ.
Ja, andra som nämns här är ju då Mattias Ekholm. Någon annan Central Division defenseman anonym också säger att han de har ju fantastiska andra backar som Josie och så, men Ekholm is a guy that does everything well. There's nothing he does bad. Even things he doesn't do really well, he still does well. och Alex Pietrangelo tycker man väl har fått en del cred, men jag tycker de att han får för lite.
Ja, han har väl fått mycket cred i år, framförallt med tanke på att han toppade poängligan ett tag för backen.
Ja, men de säger här att visst, han får plus för sin offensiv, but your first job is to play defense, and he does it just about as good as anyone in the league.
Ja.
Vi ska bara gå igenom det snabbt så får du säga så. Mark Stone nämns också, Ottawa. Artem Anisimov. Ja. Anders Lee. Patrice Bergeron, han är väl inte underskattad, kan man väl inte säga.
Nej, precis. Det är väl just de här faktorerna som vi är inne på med Kopitar och Barkov, alltså det som man kanske inte nämner så ofta i det populistiska ögat. I tvåvägsspelet, där är han ju verkligen inte underskattad, tvärtom. Han är inte överskattad.
Det är någon Metropolitan forward här som säger att honestly, Patrice Bergeron is really good. He hasn't lost a step. You always dread going up against him.
Ja.
Ja, Sean Monahan nämns också, och Oliver Ekman Larsson.
Oj. Just det.
Ja. I don't know if he's underrated, say in Central Division forward, but man, he's really good. He doesn't get much attention playing for the Coyotes, but he's really good. Skulle han spela i New York så skulle det vara världens snack. Ja. Mm. If he's in New York or Toronto, people would be talking about him as the best defenseman in the league.
Oj, det är ju ruskigt fina ord.
Ja.
Från en Pacific forward också som möter han ofta.
Central Division forward säger Corey Crawford. Ja. Också kommer Anton Strålman nämns. He's been a good player in this league for a long time. Good offensive player too. The only reason he probably doesn't get enough appreciation is because he plays on a team with Victor Hedman.
Ja.
Och så är det Paul Stastny och JT Miller.
JT Miller också.
Mm. Ja, det är väl... rimliga namn där.
Ja, precis. Alltså jag fastnade lite för när du sa Stråman där och Ekholm, alltså, för de tycker jag är extremt lika, så det har jag sagt förut, men de har ju i princip inga svaghet. Och de är extremt bra på att titta upp. Alltså de behöver inte titta ner på pucken. Det är inte alla backar som klarar av det, som har den vision, den blicken liksom. Och den awareness på isen liksom. Att de blir aldrig stressade. Man ser dem aldrig liksom stressade på att göra en panikbeslut, utan full kontroll hela tiden. Även om de har två spelare omkring sig liksom.
Ja. Ja. Men det jag tänker på, Ekholm är ju han är lite större då. En Strolle längre. Och jag är rätt förtjust i stora backar som ändå är så här rörliga och smarta och bra.
Ja, du har en sån liten ja, bra. Jag har skrivit upp några namn själv.
Ja, det är inte mig.
Det förstod jag. Jag bland annat skrivit upp en spelare. Jag tror, när vi snackade om det här för typ 2 år sedan, så tror jag att jag tog upp samma spelare faktiskt. Och jag tycker han är ännu mer aktuell just nu. Jag sa faktiskt att Barco inte ledde interna poängligan. Det gör faktiskt den här spelaren. Och då är han ändå andra center. Jag tycker att Vincent Trocheck är liksom extremt anonym i NHL, med tanke på vad han presterade.
Ja, du ser tydligen mycket av Florida. Det är ett av de lag som vi pratade om det. Att jag får ju lov att följa dem. Svenskar som jag bevakar. Och det finns inga svenskar i Florida. Så jag ser inte mycket av dem.
Det är ett av 3 av 31 lag som inte har svenska typ.
Ja, jag kan inte säga vad du det är riktigt, säg vad du vill, höll jag på att säga. Ja.
Nej, men jag tycker han är verkligen också en sån där. Alltså han är speciell, för att han är rätt småväxt och sådär liksom. Och är en sån center som blossar upp mängder av nu för tiden. Alltså att ruggig speed, alltså en Barzal, en Brandon Point och så vidare. Men han har också det här, han är tuff, han är ute och han är lite så här trash talker också. Han står upp i det fysiska spelet, och han är, oavsett vilken coach de har haft där i Florida, de har ju bytt hip som happ det senaste året bara, så han får en extremt förtroende. Han är ju given i boxplay, han är gjuten i powerplay, han får extremt förtroende 5-5, och han har också bra spelsinne, han är bra skott liksom, och han är speedy liksom, han är alltid bra liksom. Alltså, han är också så här. Nej, men han är alltid motorn igång tycker jag. Han tar inte paus här i december, utan han fortsätter att gasa på. Så att Trosche tycker jag är, ja, jag tycker han är ruggigt bra.
Mm. Ja, jag tycker, om nu är det ju på rak arm för mig, jag har inte skrivit upp några, men Sean Couturier i Philadelphia. Nu är han uppgraderad till första center. Och jag vet inte riktigt hur han har skött sig i den rollen, det vet du mer om.
Ja, men det har han gjort fantastiskt bra. Han har ju varit grym alltså. Det är ju
många... Genom åren har jag varit väldigt förtjust i honom. Jag tycker att han han ser också väldigt intelligent ut tycker jag.
Ja. Nu är det ju väldigt underground här, Bjurman, som lyfter fram Couturier som en favorit sedan flera år tillbaka, när han har blossat upp i år.
Ja.
Det är stort, för han är ju, det är riktigt populistiskt att kliva upp här med Couturier just i vinter här, för han har ju varit grym i den rollen som första center i Philadelphia med Giroux och Vorsak. Det har ju varit en succékombination att peta ut Giroux till kant, som fick så mycket kritik som första center i fjol, och spela ytter nu istället. Och Couturier, alltså det är ju bara att kolla på, enligt de avancerade statistiken så är ju han, alltså är ju hans tvåvägsspel i nivå med Kopitar och Bergerons. Alltså, han är ju på Selke-nivå den här säsongen.
Då hade jag något, då hade jag bra känsla för det. Ja.
Så det var definitivt värd att lyfta fram. Ja, om jag ska slänga ett namn till där så jag vet inte, men jag tycker det här är en spelare som aldrig har fått chansen egentligen i en första kedja, och som det snackas väldigt lite om. Så bra är han inte, men jag tycker han är bättre än vad förtjänt, vilket är hela poängen här. Men det är Mathieu Perrault i Winnipeg.
Ja.
Som, alltså jag tycker det är en underhållande spelare. Och han har alltid haft bra siffror om man kollar på points per 60. Alltså när man inte räknar liksom totala poängskörden, utan hur mycket poäng han gör sett i speltiden kontra andra spelare som får mer speltid.
Han är nere i fjärde kedjan.
Ja, det kanske han är nu. Alltså, han har ju varit i... Ja, visst, han får lite powerplay-tid också, men ta bort powerplay-spel och bara räkna 5-5 siffror. Det är samma sak. Väldigt bra points per 60. Så att jag tycker att Perrault borde få mer förtroende än vad han fått. Han blev ju lite dissad, får man säga, i Washington där han kom upp en gång i tiden. Han har varit i Anaheim och nu så är han någon slags breddspelare i Winnipeg. Han har större potential än så. Han är väl uppåt 30 år nu också. Han hade kunnat haft en ännu finare karriär än han haft.
Ja.
Men
en annan som inte får, ja, det får han väl ibland, men borde få kanske lite mer, tycker jag, är Andrei Burakovsky i Washington. Han var ju utmärkt häromkväll, var det igår rent av? Ja, det var det väl. Han har ju varit borta 7 veckor med bruten tumme, men han kommit tillbaka och sa själv att det var första gången det kändes bra. Han gjorde 2 mål och 1 assist, inklusive då övertidsmålet. Där finns det extremt mycket hockey också. Ja, det är en riktig lirare, Burra.
Precis, det är ju en talang som känns ganska anonym och bortglömd här i skuggan av Nylander och några till svenska som har kommit fram på slutet. Det pratas inte så mycket om Burakovsky och generellt sett inte heller borta i Nordamerika, tycker jag.
Nej, exakt.
Och han är ju väldigt ung han också, som du säger. Alltså han kommer ju garanterat att pratas mer om honom framöver. Och Washington kommer ju ge en mycket större förtroende nu också med tanke på att deras trupp har tunnats ut.
Ja.
Jag tyckte ett namn som jag glömde att haka upp med vid, som du sa, bland spelarna här, som jag tycker är faktiskt lite underskattad. Jag vet att jag själv har gnällt på han för ett par år sedan. Det är faktiskt Corey Crawford.
Ja. Alltså,
det känns som en målvakt som alltid har fått lite skit i Chicago. För att han har inte varit den största stjärnan, så det är lätt att, när liksom, ja, nu börjar ju Taves få en hel del skit, kan man säga också, och några till det, Seabrook och så vidare. Men för några år sedan, då var det mycket Crawford som fick skit. För att vann inte Chicago, ja, då var det Crawfords fel.
Mm.
Men den här säsongen är det tvärtom. Alltså, Crawford är bäst i Chicago i år. Han har fantastiska siffror. Han har inte förlorat en match på ordinarie tid sedan, jag tror det är 12 november.
Men han har ju varit stabil ändå i flera år. Han har varit underskattad, det har han.
Precis,
han har två Stanley Cup har han tagit dem till.
Han har ju varit gjuten första målvakt där i 6-7 år.
Ja.
Så att jag tycker han förtjänar mer. Alltså att han är liksom en av ligans bästa målvakter.
Ja, det säger den här Central Division forwarden här i ESPN-artikeln också. I don't think he gets as much attention as some of the other big-time goalies, but he's one of the best, if not the best, night in and night out. Helps them win games and makes 3 or 4 ridiculous saves a night.
Ja, och han... Ja, det enda negativa är att han är ju rätt tråkig som person. Mot media.
Vad vet du om det?
Ja, det vet jag ingenting om. Det är bara när man ser intervjuer att han är inte den som gillar att svara. Nej, nu är det ondskanningen här.
Han är inte så förtjust i det mediala utåt, men han kan ju vara en trevlig person.
Ja, det kan han ju vara. Nu får jag be om ursäkt. Du, apropå på det, så har jag ett julrim som har med lite det att göra.
Jaha. Ja, det är ju lika med det då. Vi nämnde bara i förbigående att vi skulle vara jury, men jag glömde bort det och så kom jag på det idag och så har jag inte hunnit hitta på så mycket ambitiöst. Det enda jag kom på var en ren allmän hälsning till alla NHL-spelare om att... Ja, ska vi börja med det här nu?
Ja, kör.
Ska vi avsluta med det? Ja, då tänkte jag på de allra bästa då. Så är det så här att det blev inget Korea, så nu är ni snea. Men för en stjärna är ju ändå allting alltid grönt, så ta nu bara och ha det skönt.
Ja. Ja, men det
god jul till alla NHL-stjärnor.
Ja. Ja, men det där är ändå, det är stabilt.
Det blir, ja, Korea och snea tyckte jag var.
Ja, det är bra. Jag känner igen, nu fick jag lite sådana här 2 år igen vibbar faktiskt. Då var det ju hög form, då bara spottar du ur sådana där.
Ja, men jag har inte haft tid på mig tillräckligt.
Nej,
här.
Nej, men det där köper jag ändå.
Mm.
Ja, det är förmodligen bättre än vad jag har. Det är svårt att rimma alltså. Det tog oproportionerligt lång tid att skriva de här rimmen alltså, mot vad man förväntar sig när man hör dem.
Ja, det är särskilt svårt för man ska ge dem en julklapp också. Vad skulle det vara? Liksom?
Ja, exakt. Exakt. Men ska jag ta något eller?
Ja.
Ja, men jag tar det här som jag var inne på då. Ondskan har lite det här med att göra. Det kanske bara jag som kommer ihåg det här förut, vad jag syftar på. Men jag kör det här i mitt.
Mm.
Inför säsongen var jag bitter. Jag sågade värvningen av dig. Trodde att jag någon slags expertkunskap besitter. Men motbevisad, det har jag tveklöst blivit. Så den där negativa inställningen, den har jag övergivit. Istället vill jag nu ge dig en fin julklapp Ja, om du är villig att ta emot. Nej, du tycker ju visst att jag är en idiot. Loppet är kört. Han kommer aldrig att bli min vän. Ondskan har bränt sina broar med Braden Chen.
Jaha. Ja, det var en lång och ambitiös.
Ja. Ja. Nej, jag var inte så positivt inställd till att St. Louis plockade in honom. Jag trodde det skulle bli den succé det har blivit.
Nej.
Han är också med i poängligatoppen. Så jag underskattade honom apropå det också.
Jag kom på en harm, men jag kom aldrig på slutet på, den här, på det här rimmet. Men det började i alla fall med Henrik Lundqvist då. Att, vänta nu, hur var det nu? nu ska allt vara bra för dig, Henke. När du inte längre har Dan Girardi som sänker.
Oh!
Men jag kom ingen längre än så.
Ja, men det var bra.
Nej, det var det väl inte. Nej, men... Det är mycket bättre om man avslutar dem.
Ja, men det var ju en liten poäng i alla fall.
Ja.
Det får jag
ja, grattis.
Nu har ju visserligen Girardi gjort det helt okej. Där, men nej, det är bra för Rangers att de inte har det hand där framför sig. Framförallt för Henk. Nej, jag har en till.
Mm.
Nej, jag har två till, men det är framförallt en till. Den här när jag ser den framför mig här nu, den här kommer bli svår att sätta snyggt. Alltså. Jag får göra så gott jag kan. Det kan bli fiasko. Men jag kör den.
Ja.
Gråare Buffalo. Så sa Micke Tellqvist om staden. Och nej, Sabres är inte mycket bättre. Titta bara på förlustraden. Jag tycker synd om fansen som år efter år ändå stöttar laget. Som trots allt tar sig till Keyback Center där det borde vara ännu mer avslaget. Ja, förlåt. Nu ska det spelas JVM i arenan. Där fansen får en försmak på den här riktigt fina presenten. Jag tror den till och med kan imponera på New York-korrespondenten.
Oh!
Mm, ja. Det kanske framstår som rena utopin. Men varsågoda Buffalo Sabres. I sommars kommer ni att drafta Rasmus Dahlin.
Oh! Ja, men det var fint.
Ja.
Det var det. Jag tyckte du fick till det.
Där fick jag till den då. Ja, men det var ju bra.
Ja.
Ja, det gick bättre än jag tatt.
Ja, jag hade ju tänkt något också på apropå unga spelare med något med Jesper Bratt då. Lyfter på hatten för unge Bratten.
Ja, just det. Ja, det är bra. Det är bra.
Han har ju blivit för Jersey rena skatten.
Ja, i typ. live-rim här alltså.
Ja.
Här är jag ändå. Eller, bra.
Eller Jesper Bratt, vi får ju fnatt.
Ja, men...
Du är en sådan skatt.
Ja, men... Djurman.
Ja. Ja.
Ja, det är bra. Jag är imponerad.
Nej, det är inte jag, men... Nej. Det blir ju ingenting. Det är bara rim.
Ja, men det gör jag. Så, nej, det tycker jag. Nej. Ja,
nej, men vad har du din sista nu?
Ja, min sista. Och det här är faktiskt... Nu blir jag inte imponerad här. För att jag gjorde faktiskt så här. Jag tyckte att det här rimmet såg jag... Det här drog jag faktiskt förra året. I förra årets motsvarande podd. Men jag tycker att jag vill slänga in det här i år också.
Jaha.
Framförallt avslutningen tycker jag är värd. Att nämna. Just Erik Karlsson kommer jag nämna här. Han kanske inte varit lika bra i år som han var förra året. Men jag kör det här rimmet ändå. Erik Karlsson är ren och skär kvalitet. Så av mig får du redan nu en till Norris-trofé. Och en annan hjälte vi verkligen vill hylla. Som vår podd brukar förgylla. Det är ett geni på samma nivå som Ottawas kapten. God jul, Victor Norén.
Oh. Ja, det förtjänar han extra. För han och hans bröder var faktiskt häromdagen och sjöng med Borgarnäskören i Borlänge. Och gjorde stor succé.
Han gjorde det.
Ja, de sjöng med kör. Den stora kören i Borlänge heter Borgarnäskören. Och de var där och sjöng alla tre. Och det var tydligen enastående. Ja.
Ja, han är en enastående figur, den är Viktor.
Ja, jag har en sista då, avslutande, en väldigt kort, som också blev live här. Jag tänkte och den blir du glad av, för jag tänkte att Tampas främste målskytt skulle få en raketmotor i jakten på vad heter det?
Morris Richard Richard Trophy.
Ja, Rocket Richard.
Rocket Trophy. Richard, ja.
Och då är det helt kort bara här kush för en extra push.
Ja, men den är bra.
Jag kommer också på nu live.
Ja, den tackar jag väldigt mycket för faktiskt.
Den extra push. för fina kurs.
Ja, ja den var fin. Den var,
ja. Göteborgsk.
Den var väldigt göteborgsk. Den var nog mest göteborgska av alla här, skulle jag säga. Men det vill du ha. Men nu tar vi julledigt.
Ja, vi tar och gör det. Jag får väl då önska våra lyssnare riktigt, riktigt god jul och ett gott nytt år. För det hinner bli nyårsafton. Det hinner bli nytt år innan vi kommer tillbaka.
Just det, precis. Och då känns det som att vi kommer ha mycket att ta i kapp.
Ja, då har det varit Winter Classic och uppe ja, det finns säkert mycket att prata om då. Inte minst de matcher jag ska se i Tampa nu. Den heliga staden som du kallar.
Ja, underbart. Då ska jag få se på kurs.
Ja.
Men ja, då jag tror att jag lägger in en liten gammal sophomore slump feet one-two punch dänga här. Ihopklippt av Victor Norén med jultema.
Ja.
Faktiskt som avslutningslåt där. Och så tackar vi för, vi kan ju säga att vi tackar för det här året helt enkelt.
Det gör vi. Tack så mycket och ja, som sagt, god jul och gott nytt år.
God jul allihopa. Hej.
Hej.
Jag fick ingen julklapp av dig, men jag räknar med att få en hus eller om du tar och frälser vår jul här med lite sånginsats.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. All our troubles.
Fem som var djur här med lite sångsats.
Troubles will be miles away.
Fem som var djur här med lite sångsats.
All our troubles. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Troubles will be miles away.